Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cederi Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla 10 avsnitt av säsong 9 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att vara medlem i Hare Krishna, om röster från de döda, att sitta i häkte som oskyldig och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag, helt gratis. Det här är andra delen av Anders berättelse om livet som medlem i den religiösa rörelsen Hare Krishna.
Och jag kände att mitt huvud blev bart och det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt.
Och om hur det senare ska bli svårt att anpassa sig till samhället efter alla år som medlem.
Jag ville inte riktigt tillbaka till samhället. Alltså det fanns ingenting som lockade mig direkt. Men jag visste inte heller vad jag skulle göra.
I avsnittet pratar vi med Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet, om bland annat vilka fördomar det finns mot Hare Krishna.
Som religion, då, det här med att man sticker ut så mycket klädmässigt och matmässigt, allting, det är svårt. Det är svårt att leva ett så att säga ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här.
Det är en söndag. Anders lever i kollektivet i Partille utanför Göteborg tillsammans med 4 andra medlemmar. Det är ett stort hus och på dagarna är de ute på gatorna och säljer böcker för att få in pengar. Han meddelar att han vill raka av sig håret, precis som de andra fullvärdiga medlemmarna gör i rörelsen.
Jag hade framfört min önskan att liksom bli verkligen en del av rörelsen, så kom det andra hängivna som var ute och reste och sålde böcker och så. Det var väldigt mycket, missionen bestod väldigt mycket av att sälja böcker ute på gatorna. Eller vara ute och sjunga och spela då. Men man tänkte att de här böckerna, om folk får de här böckerna i sina händer och börjar läsa, då kommer de att bli övertygade. Men det var inte så många som gick med. Men på den tiden så var det lite fler än vad som det är nu då. Så det var en liten tillströmning. De kom till templet där i Göteborg och så då tyckte vi att vi var många, då kanske vi var 20-30 stycken, och de var väldigt jag blev glad att jag skulle gå med och sådär, så att det kändes väldigt som en helig stund när jag var där tillsammans med mina nya bröder, och de rakade av mig håret. Och jag såg mina hårtrossar falla en efter en liksom. Och jag kände att mitt huvud blev bart och det kändes som när jag liksom öppnade upp mig för något nytt. Det var faktiskt en god stund. Då kände jag inga tvivel just där.
Som medlem ska han visa både ödmjukhet och hängivelse.
Det som betonades väldigt mycket var ödmjukhet. Och det var att man hela tiden skulle liksom ha en inställning att man var en tjänare till en tjänare. Man skulle, när man träffade en, man kallar gudbroder då, en annan munk eller sådär, och så då la man pannan i golvet och läste en ramsa som handlade om att man ville ge den och den liksom all lycka och sådär. Och så skulle man hela tiden ödmjuka sig och man skulle utföra sina uppgifter och plikter som man hade på ett väldigt bra sätt och sådär, men utan att vilja förhäva sig på något sätt, utan och var man duktig så skulle man inte på något sätt ville ha andras uppskattning eller liksom bli ansedd eller någonting sådär, utan man skulle göra det av kärlek och hängivenhet. Så det var den perfekta.
Varje dag ska man också upprepa ett mantra. Vi hör Peter Åkerbäck, doktor i religionshistoria.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Man säger Guds namn, kan man säga Hare Krishna, Hare Hare, så här, härlig, härlig var det du. Eller jag tror att det är någon annan översättning. Men det är ju Krishnas namn man repeterar.
Och samtidigt som man repeterar bönen använder man sig av ett radband.
Man har ju 108 kulor på det här radbandet. Man säger då mantrat för varje kula, och sen så ska man göra det här minst 16 gånger om dagen. Så det är väldigt mycket, man ska ägna sig väldigt mycket bön helt enkelt. Och det är den som ska sätta en i kontakt med det Krishna medvetandet så att säga. Man kommer närmare Gud. Mantrat är ju rätt fort att säga, så att det går, det har ju liksom, men man kan se ibland hängivna Krishna medlemmar som är, när jag har varit och besökt, och så kan man se att någon står i ett hörn och så har handen i sin lilla påse och räkna kulor, och man ber när man får tid så att säga. Man har, ja, nu har jag en paus, då kan jag gå och be lite grann.
På den tiden då så var det var att man gick med och man flyttade in i ett kollektiv, och då levde man i celibat till en början med. Så att man började liksom sin medlemskap som munk eller som nunna. Så jag levde celibat hela de åren jag var med då, 3-4 år. Men en del ville gifta sig. En del hade stora problem med sexualiteten, sexuella lusten och så. Och då kunde man gå på den tiden då, så då gick man till en äldre person som har varit med längre och hade någon slags ställning i rörelsen. Och då framförde sin önskan att jag vill gifta mig.
Nu när Anders ser tillbaka ifrågasätter han den kvinnosyn som rörelsen stod för.
Det är otroligt hur man kan bestyra den här typen av grupper. För att inställningen då var att män hade en högre position än kvinnor. Kvinnor hade en väldigt låg position. Man såg kvinnor som mest lustfyllda och de bara ville ha njutning, och de var mindre intelligenta. Och det här var 70-tal och 80-tal, och tjejerna som gick med accepterade det då. Nu är det annorlunda faktiskt. Det finns en kvinnorörelse inom den lilla grupp av Hare Krishna som finns kvar. Så det har förändrats, men de fick inte predika. Nej. Så då var det så här att då så skulle de här lite äldre visa personerna då. De skulle välja ut någon av kvinnorna. Så gick de till henne och så frågade de henne då att ja, den här och här vill gifta sig. Kan du gå med på att gifta dig med honom? Då kunde hon säga nej. Men jag vet en tjej som jag blev lite vän med både före och efter. Hon sa att det var otroligt svårt att säga nej. Så hon kände jättestor ångest och ville egentligen inte, men hon sa ja i alla fall. Så hon gifte sig. Så att så var det. Det är inte så längre, men det var så på den tiden. Det var väldigt sekteristiskt.
Det är ungefär 1 miljon medlemmar i Hare Krishna idag, där majoriteten har sitt säte i Indien. Peter Åkerbäck berättar att deras svårighet ligger i att få barnen att vilja stanna i rörelsen.
Som religion, då, det här med att man sticker ut så mycket klädmässigt och matmässigt, allting, det är svårt. Det är svårt att leva ett så att säga, ett vanligt liv och gå till jobbet och gå till skolan och allt sånt här. Och fortsätta att tro på det här. Den kräver liksom så mycket av en engagemang. Så jag tror att de flesta av de här tänkte bara nej. Och sen så tror jag också att en del av de här barnen som jag intervjuade, de växte ju upp när rörelsen var ganska ny i Sverige. Och det var ganska det var inte enkelt, det var inte så lätt, det var ganska rörigt. Det var svårt med hur de skulle gå i skolan. Vi har till exempel såna, när en del kristna barn går på dagis så ska de också äta den här kosten. Och det har varit bråkigt med det som i vissa fall har det till och med lett till juridiska. Alltså, där kanske till exempel en förskola har frågasatt att den här kosten, är den verkligen nyttig? Är det här bra för ett barn? Barnen vill äta korv och köttbullar och såna här saker. Och där har varit så det har varit ganska mycket, det var mycket struligt. De hade ingen riktig struktur. Det tror jag gjorde att många som växte upp i rörelsen kändes lite, ja, det här var inte, det blev liksom ingen bra start på det religiösa livet heller.
Så småningom börjar Anders tvivla på sin tillvaro. Han är trött på att gå runt och sälja hela dagarna. Och han, som är en blyg person i grunden, tycker det är jobbigt att tränga sig på människor på gatan. Dessutom är de inte alltid ärliga om vilka de är. Det slutar med att han blir erbjuden att flytta upp till ett annat kollektiv utanför Stockholm.
Och där fanns det en gård utanför Stockholm som heter Korsnäs gård och jobbar med böcker och deras tidskrift. Så att, och för de visste ju min bakgrund och sådär och lite grann om vem jag var, så de trodde att jag skulle trivas bättre med det. Och så jag flyttade dit då och jag trivdes bättre med det. Så att, där var jag i några år och de första åren så var det inte mycket av tvivel. Jag mådde väldigt bra faktiskt. Man tänker kanske ibland att de som är med i sex mår väldigt dåligt och att det bara är manipulation som gör att man hålls kvar. Men min tes är att så länge man är med på liksom rörelsens grundprinciper och tror på samma sätt som rörelsen tror och ledarna tror, så är man lycklig. Och man är lyckligare än man var innan man gick med. Det finns forskning som visar på det här faktiskt. De som går med är något mindre lyckliga än normalt personen. Men när man väl har gått med så blir man lite befriad.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar. Men när sa du ett sms?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men alltså, tycker han kan det är för dålig... fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men trots flytten fortsätter Anders att ifrågasätta rörelsen.
Det hände en massa saker inom rörelsen. Det var en väldigt dynamisk tid. Det var liksom relativt stor rörelse och många hade gått med, men det började bli konflikter inom rörelserna. Ledare som ställdes mot ledare. Det hände flera skandaler. Man upptäckte att en av de här så kallade andliga läromästarna, som de hette då, gurus, de var 11 stycken, de var alla ganska unga amerikaner i 30-årsåldern. Och de hade flera tusen lärjungar allihop då. Man trodde att de var... Jag trodde att de var halvgudar. Inte riktigt gud, men halvgudar. Det finns i hinduismen. Och att de var helt rena. Men en efter en så liksom upptäckte man saker. Att en hade i hemlighet haft sex. Och inte bara med män, utan med pojkar, unga pojkar. En annan upptäckte man tog LSD. en del började vika av på andra sätt och hade börjat skaffa vapen. Och, alltså det hände mycket sådana där saker. Och så blev det också konflikter, och det var en konflikt i Sverige och hela Skandinavien. Det var en konflikt mellan gurun och några av de äldre hängivna då. Och de här äldre hängivna var de som jag tyckte bäst om. De blev uteslutna och kallade för demoner. Så att, inte så konstigt att jag började tvivla. ganska så naturligt. Men det konstiga var att jag var nästan ensam om att tvivla.
Man har till exempel kritiserat dem för att de ber för mycket, att det gör att man inte kan tänka klart, vilket vi vet att det stämmer inte. De har fått kritik för sin matkosthållning, att den är för extrem. Men sen så kom en hel våg av veganism, och då blev det plötsligt den nyttigare istället. Så de har ju fått under årens lopp ta emot en hel del olika sorters kritik. Av olika slag då. Man har till och med kritiserat dem för att de har ett onaturligt sätt att se på sexualitet. Att de har sex är någonting som alla behöver, och så får de inte ens ha det. Alltså det finns alltid funnits någonting att kritisera dem för att de avviker. Och så är det ju oftast med rörelser som befinner sig någonstans ganska långt ifrån där vi andra befinner oss, att man vill kritisera deras livsstil, så att säga.
Hur kan man egentligen välja att gå in i en rörelse med hull och hår och börja leva ett liv nästan rakt emotsatt till resten av samhället? Blir man manipulerad eller kanske hjärntvättad? Peter Åkerbäck berättar att det snarare handlar om en sorts socialisering.
Men inom forskningen så pratar vi oftast om att det handlar om en socialiseringsprocess. Så att säga. Man låter sig socialiseras in i en rörelse. Man tar till sig rörelsens sätt att vara, bete sig, man går med på att göra saker. Och det här är ju en sån process som den kan vi se i många olika sammanhang. Vi kan se den på ett företag, vi kan se den lite överallt. Men det kan ju i en sån här miljö gå ganska långt i att kräva att man ska vara på socialitet. Ett företag kan du gå hemifrån och sen har du en fritid där du kan vara dig själv eller någonting. Medan på sån här plats så kan det vara att det krävs ganska heltidsengagemang. Du måste vara där och på plats och göra saker hela tiden. Och då kan det ju kännas när man sen kanske kommer till en kris i livet där man känner att jag inte ska vara med i det här längre, att man känner sig lite lurad på det här. Man vill inte acceptera att man faktiskt själv gick med på att göra alla de här sakerna.
Trots att jag tvivlade och det här och alla visste det, så hade jag en slags miniledarställning. Alltså jag skulle hålla reda på det administrativa och skötseln av templet och sådär.
Så kommer dagen där Anders tid i rörelsen är slut. Det är dagen efter Valborgsmässoafton. Han sitter inne på sitt kontor. Ett litet rum med lågt i tak.
Jag satt där och mediterade för mig själv, och så kom det in en annan kille där då, som bodde där och skällde ut mig rakt upp och ner, för det var så kallt i tempelrummet och varför hade jag inte ordnat så att de eldade liksom. Det var en sån skitgrej egentligen som gjorde att det brast för mig. Jag tänkte, nej nu sticker jag liksom. Så istället för att gå ner i tempelrummet och se till att det eldades, så gick jag ner till, det var ett slags uthus där de här munkarna, alla munkar bodde då, som bodde på Korsens gård. Också ett skruttigt hus. Vi hade inte mycket pengar faktiskt. Livet där var väldigt enkelt. De andra var i tempelrummet allihopa. Och när jag var färdig och hade packat ner några få saker som jag hade i ett litet skåp. Jag hade varsin sån här litet skåp som man kan ha när man jobbar på en verkstad. Eller sån här lite plåtskåp liksom. Man har några få saker, så stoppade jag ner i en väska och gick ut. Sen hörde jag att de blåste i en snäcka där inne i tempelrummet. Man gör så i det indiska tempel. Och det är så man börjar ceremonin. Jag hör ceremonin och så börjar jag höra instrument, såna här cymbaler och annat som spelar på. Och så gick jag väg då, gick från en väg ner mot en väg där det körde bilar, och jag kände också, då kände jag en viss rädsla därför att jag ville inte stöta på någon och ville liksom förklara mig, och det skulle kännas oerhört liksom jobbigt och svårt. Jag hade fattat beslut, men det var samtidigt så fanns det liksom där en rädsla av vad som kommer att hända och allting det här. Men sen så småningom under min lilla resa därifrån Stockholm ner till Linköping igen då, så åkte jag hem till mina föräldrar, så började jag känna mig mer och mer glad och fri liksom. Wow, vad skönt att jag fattade detta beslut och att jag äntligen tog mig därifrån.
I sitt arbete träffar Peter Åkerbäck personer som hoppat av rörelser. Vi undrar vad de berättar för honom.
Att man fullföljde var nog ett andligt sökande som man såg, som man tyckte var spännande. Men sen efter ett tag så ja, det blir, man en del tycker att man lite grann förlorar sig själv när man går in i sådana här rörelser, man tappar bort sitt eget jag. Och det kan ju vara en kritik, att man liksom, ja, att man blir någonting annat. Och så är det ju i såna här religiösa sammanhang, att man får lite grann, måste nästan, det krävs att man tappar bort lite grann sitt eget jag, att man inte sätter sig själv i centrum, utan att man liksom, man måste ju följa en rörelse. Och så är det ju, så funkar ju religion. Och det tror jag vi svenskar är lite, nästan lite ovana vid, det här med att man, att det egna jaget, det här att vi är så individualiserade och så här, det är det viktigaste. Men för att funka in en rörelse som är väldigt hängiven en idé, en gemensam idé, så måste man tappa lite sitt eget jag. Och det kan vara, det kan nog efteråt kännas lite som att, varför gjorde jag det här? Var det här liksom, var det frivilligt? Det stöter vi också på ganska ofta, de som lämnar de här rörelserna, att de lite grann anklagar dem för att de nästan blev lite manipulerade, eller nästan ibland kan man till och med använda ordet hjärntvättad eller något sånt här. Man känner sig lite lurad på något sätt.
Och just Hare Krishna tror han har en svår framtid som rörelse.
Kanske att det, jag skulle vilja påstå att det är en rörelse som har en ganska tuff framtid. Om jag skulle vara helt, om jag får gissa, så tror jag att den har en tuff framtid. Frågan är om den kommer att kunna finnas kvar så i den form den ser ut nu, om man inte lyckas få nya medlemmar eller lyckas få barnen att stanna kvar, så tror jag nog att det ser rätt mörkt ut.
Det tar många år för honom att återvända till samhället. Han fortsätter leva på samma sätt. Börjar en liten ny rörelse tillsammans med andra utfrysta för detta medlemmar. Han får höra om en indisk guru som driver en liknande tradition och åker därför till Indien för att följa honom under ett halvår. Han vet helt enkelt inte hur han ska fortsätta leva ett så kallat vanligt liv. Så en dag, år 1985, när han befinner sig i Wien i Österrike, träffar han en kvinna som han så småningom kommer gifta sig med.
Men hon kom med till Sverige. Det är en lång historia. Det var så att hon var papperslös faktiskt. Hon hade lämnat sin familj när hon var 15. Och hade inga papper på vem hon var riktigt. Och bodde i det här templet i Wien. Så att jag blev faktiskt tillfrågad om jag kunde gifta med henne på pappret. Så hon skulle kunna få sen ett svenskt pass. Och kunna åka till Indien. Det var liksom planen. Vi gifte oss faktiskt i Wien, men på låtsas, så att säga. Jag fick låna en vigselring från någon och låna någon slags kostym. Och vi åkte till Standens Amt i centrala Wien där och gifte oss borgerligt. Liksom. Det var på pappret. Men så blev det på riktigt med tiden. För hon kom till Sverige och så småningom flyttade vi ihop och fick två barn. Men och barn, det var nog faktiskt när min dotter föddes som jag kom tillbaka till jorden. Vi bestämde oss för att föda hemma. För vi läste mycket om det och hade kontakt med en barnmorska och allting det här. Och sen så var det slutet på graviditeten där. Och det var en väldigt tuff förlossning. Den pågick faktiskt i flera dagar. Vi var båda totalt utmattade. Men till slut kom det då en liten flicka klockan 10 på kvällen, en tisdag. Och det var ju som det är när man föds. Det är blod och bajs och slem och liksom. Men sen kom det här en ny levande varelse som jag aldrig hade sett. Och det var bara så fantastiskt, så otroligt. Och jag fick ta den här lilla varelsen och klippa av navelsträngen. Och liksom, det här är min dotter. Så att där var ett möte med både ande och kropp liksom samtidigt. Så att det var faktiskt i det ögonblicket som jag kan tycka att jag kom tillbaka till jorden. Annars hade jag svävat upp i de eteriska regionerna i många, många år.
Det är också vid sin dotters födsel som han nästan tvingas in i samhället igen. Han behöver arbeta för att få in pengar till familjen.
Och jag visste inte hur jag skulle göra. Men jag började som tidningsbud. Jag gick till kommunen och började med omsorg inom omsorgen. Och höll på med såna där typer av yrken i några år. Men jag vantrivdes med det mesta. Men jag var tvungen att jobba mycket för min fru. Som mest var hemma med barnen, men jag var hemma lite då. Men hon var ju invandrare så hon, och hade inte jobbat i Sverige, så jag fick 60 kronor om dagen. Så jag var tvungen att dra in alla pengar. Så jag var liksom när plötsligt familjefader. Och fick slita häcken i några år där tills jag började återvända till universitetet. Och så småningom bestämde mig för att bli journalist då. Nu för tiden bor jag i ett litet hus faktiskt ute på landet. Jag bodde i Stockholm i decennier och sen flyttade jag och min nya fru då till Göteborg därför att hon växte upp där. Och så köpte vi ett fritidshus och nu är jag i positionen att jag kan jobba lite vad jag vill, så jag bor nästan bara där.
Och om det finns något religiöst kvar hos Anders så är det mindfulness, som delvis kommer från alla meditationer och böner under åren som medlem i Hare Krishna.
För där handlar det om hur man själv och på egen hand kan träna sig till att bli mer fri från de här störande tankarna och känslorna och känna lugn och ro och göra en sak i taget och liksom allt det här.
I nästa avsnitt.
En ung man genar över järnvägsspåret och blir påkörd av tåget, och hans vän som ser detta blir såklart kraftigt chockad och håller en kroppsdel från sin kompis i sin famn och vill inte släppa den här kroppsdelen.
Glöm inte att alla avsnitt av säsong 9 finns ute redan nu helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila oss på kunskapsstudion@gmail.com.
Podplay, en del av
Power Media.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.